Då får jag be er att ställa er så ska vi läsa texten för idag. Och det är från Johannes 4 kapitel 1-19 och så ser ni att vi kommer hoppa lite sen till 25, 30 och 39-42. Så följ gärna med i de röda biblarna. Och då hittar ni det på sida 756 och framåt. När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus som själv döpte, utan hans lärjungar. Lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som heter Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan svarade, hur kan du som är jude be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha någonting med samarierna att göra. Jesus svarade henne, om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig, ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig ett levande vatten. Kvinnan sade, Herre, du har inget att hämta upp med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap? Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vattnet som jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sade till honom, Herre, ge mig det vattnet så att jag aldrig mer blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sade, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du har nu är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sade, Herre, jag ser att du är profet. Kvinnan sade, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig. I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sa till folket där, kom så får ni se en man som har sagt allt om mig och jag har gjort, och vad jag har gjort. Han kan vara Messias. De gick ut i staden för att söka upp honom. Många samarier kom från den staden, hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade, han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom bad honom att stanna hos dem och han stannade där 2 dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord och de sade till kvinnan, nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han är världens frälsare. Så lyder det heliga evangeliet.
Tack. Tack för förtroendet att få dela ordet med er tillsammans med er idag. Om det är någon här som inte riktigt har koll på vem jag är, så har ni hört vad jag heter. Och jag jobbar idag som snickare, bor lite öster om stan med fru och 2 tonårsbarn. Jag är uppvuxen på en liten ö i norra skärgården. Där jag fanns med i en pingstförsamling i ganska många år. Och även uppvuxen i Bangladesh, där mina föräldrar jobbade för pingstmissionen. Jag gick på EFS bibelskola, uppe i Jämtland och Svenska Alliansmissionens pastorsutbildning i Jönköping. Och jobbar i Tynnered några år. Och så är jag med i EFK via Saron. Så det är nästan heltäckande. Hör nu, en kort bön tillsammans. Jesus, tack att du är mitt ibland oss. Det har du lovat i ditt ord. Herre, vi ber om öppna hjärtan. Vi ber om djärva hjärtan att ta emot dig, Herre, det du vill förmedla till oss. Kom helige ande. Amen. För mig är den här dagen en bra dag. Solen skiner och det är allmänt gött ute. En del av er kanske inte tycker det är så bra. Vi har olika upplevelser av olika saker i livet. En del tycker att regn och rusk är skönt. Man får krypa i soffan med en filt eller en kopp te och hör hur regnet smattrar på fasaden och på rutorna. Det är inte jag. Då blir jag lite stissig, lite spänd, lite orolig, lite nervös. Men däremot, när man står och ser det här tjocka, gråa molntäcket och man ser hur det börjar spricka upp, man ser hur ljuset börjar stråla igenom, man ser skymta blå himmel, då kan jag fyllas av ett lugn. Då ovädret är på väg bort. Liksom en fri och ett lugn börjar infinna sig. Det här är ju upplevelser som jag har ganska många av när man bor i den här delen av Sverige. Och de kanske inte är så jättebetydelsefulla i längden. Men de gör ändå lite med mig. Andra upplevelser som kanske tar oss hårdare, kanske om vi tar om vår tro. Upplevelser som vi gör tillsammans med Jesus, tillsammans i vår tro, som kanske betyder mer, är sånt som får oss att komma in på en viss riktning i livet. Jag kommer ihåg en sån upplevelse. Jag var på en konferens i en stor kyrka. Och predikanten i den gudstjänsten talade så passionerat om Jesu kärlek till mig, till oss. Vad han har gjort för oss och hur det påverkar oss. Och kanske framför allt så talar han om Jesu kärlek till den som inte vet vem han är. De som Jesus brukar kalla om de förlorade. Och jag kommer ihåg att det liksom, det tog tag i mig. Och jag kommer ihåg, fast det var en jättestor kyrka, kanske hundratals, kanske mer människor, så kommer jag ihåg hur jag satt där på läktaren och tårarna rann. Och på något sätt så var det liksom, trots att det var så mycket folk runt omkring, så var det jag och Jesus där och då. Liksom. Det var säkert fler som gjorde upplevelsen, men för mig har den upplevelsen betytt jättemycket och det har präglat mitt liv sedan dess. Och den här kvinnan som vi läste om förut, hon gör sitt livs upplevelse tillsammans med Jesus. Det får hennes liv att ta en helt ny och annan riktning. Vi möter en kvinna som det står att hon gick ut mitt på dagen till brunnen. De timmarna på dagen där man inte gick ut för att hämta vatten. De timmarna när det var som allra, allra hetast. Då bar man inte tunga vattenkrukor. Det talas om att den här brunnen låg ett gott stycke från stan, så att man fick gå en bra bit att bära det här vattnet. Så man gick inte ut på den tiden på dygnet. Man gick på morgonen eller man gick senare på eftermiddagen. För man ville inte vara ute i de hetaste timmarna. Men det fanns ju en orsak till att den här kvinnan gjorde det. Vi läser i texten att hon hade bekymmer i livet. Relationsbekymmer. Hon gick ut på de allra hetaste timmarna för att inte behöva möta någon. För att hon ville vara själv. Människor runt omkring henne hade dömt henne. Hade gett henne blickar. Hade gett henne ord av fördömanden. Säkert i många, många år. Fem män har du haft och den du nu har är inte din man, står det i texten. Hon är liksom förpassad ut i de sociala cirklarnas utkanter. Hon är förpassad till ensamhet. Vänner som hon hade haft har en efter en lämnat. Hon var ganska ensam. Och därför går hon ut mitt på dagen för att slippa fler av de här fördömandena, fler av de här blickarna som sätter sig i hennes liv. Hon vill vara själv. Och den här dagen när hon väl kommer ut eller på väg ut till brunnen så får hon antagligen till sin fasa se att det sitter någon där ute. Det sitter någon på brunnskanten. Och jag kan tänka mig att tanken slår den att åh nej, inte en till som ska tala om för mig hur dålig jag är. Inte en till som ska tala om för mig att hur mycket fel jag har gjort. Kanske tanken slår den att nej, men jag vänder igen. Kommer tillbaka senare. När han har tagit det han ska ha av vatten och gått därifrån. Men på något sätt så är det kanske den gudomliga dragningskraften som drar kvinnan till brunnen ändå och hon vågar gå fram. Annars så brukade ju de här vattenhålen eller vattenkällorna vara liksom samlingspunkter där människor chitchattade, där man fick reda på att Pettersson, han har köpt en robotgläsklippare. Visste du det? Eller att Andersson, ja, han målade huset grått i år. Och så vidare. Eller Andersson, han har köpt sin första elbil. Det fanns ju liksom inga tidningar, ingen GP på den tiden som man kunde läsa om nyheter, utan det fick man ju där vid brunnen. Man samtalade med varandra. Men inte den här kvinnan. Hon var ensam. Men hon kommer fram till brunnen ändå med sin kruka. Och liksom kanske stålsätter sig att nu kommer jag få höra igen. Men det Jesus gör i den här berättelsen är att han mycket varsamt, mycket ömt, mycket kärleksfullt tar hand om den här kvinnan. Och liksom bearbetar hennes liv till att bli mottaglig för honom. Det han gör är att han öppnar upp, snälla, ge mig något att dricka. Och jag tror att kvinnan hajar till, men det var inte så han skulle säga. Han ber mig om någonting, han ber mig om hjälp. Han vill att jag ska hjälpa honom att göra någonting. Han ger henne en värdighet. Han ger henne ett värde att jag kan få göra någonting för någon annan. Jag kan få betyda någonting för någon annan. Hon liksom häpnar och hennes gard, om man säger, hennes stängdhet mot andra börjar att falla. Hon börjar bli nyfiken. Hon börjar undra vem är den här mannen? Och det är så vackert att se hur Jesus sakta men säkert får den här kvinnan att liksom Om ni tänker sig en knopp som börjar att brista ut och börjar öppna sig. Hon går ju direkt till, ja, men brunnen är djup. Hon börjar konversera med den här mannen som hon aldrig har sett. Brunnen är djup, hur ska du få upp det här vattnet? Och så börjar den här konversationen dem emellan. Där Jesus börjar mer och kommer längre och längre in i hennes hjärta. Och till slut så säger han att om du visste vad Gud har att ge och vem det är som talar till dig, då skulle du ha bett honom om levande vatten. Så står det inte exakt ordagrant, om jag förkortar lite. Och det var det här som grep mig när jag läste den här texten för ett tag sedan. Vet jag vem det är som talar till mig? Vet jag, eller jag vet inte där. Men det finns en skillnad mellan hjärta och teori. Och jag anar att här finns så mycket mer i livet med Jesus. Vet jag vem det är jag möter i gudstjänsten? Vet jag vem det är som jag vaknar upp inför varje morgon? Som jag lever min dag med? Som jag går och lägger mig tillsammans med? Om du bara visste, säger Jesus till kvinnan. Och kvinnan börjar ana att det är nog inte bara vatten han pratar om. Och hennes längtan av gemenskap, hennes törst att få tillhöra, hennes behov av gemenskap börjar väckas. Hon börjar få kontakt med sin törst, med sin längtan. Och kvinnan blir mer och mer nyfiken. Och till slut så brister hon ut. Herre, ge mig det vattnet. Ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten igen. Hon anar att den här mannen som sitter där på brunnen, han har något mer för mig. Och kvinnans hjärta och kvinnans inre är nu, läser jag in, är mottagligt för Jesus att verkligen belysa det som är hennes kanske stora bekymmer i livet, nämligen relationsproblem. Och Jesus säger, gå och hämta din man. Här skulle man kunna tänka att kvinnan återigen skulle tänka, åh, nu var det så i alla fall. Nu ska han tala om för mig att hur dålig jag är. Men det gör hon ändå inte. Hon säger, jag har ingen man. Nej, fem män har du haft, säger Jesus. Men den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Där talade du sanning. När talade vi sanning utifrån vårt eget hjärta med Jesus? Jag märker i mitt liv att det är lätt i min bön att jag har min önskelista. Vi ber för nära och kära, vi ber för arbetskamrater, vi ber för och så vidare och så vidare. Men har du berättat för Jesus vad som verkligen tynger dig, vad som du verkligen längtar efter, vad som du verkligen behöver? Kanske det är det som Jesus verkligen är intresserad av. Det som finns kanske längst inne, det som vi kanske ändå håller det tillbaka. Den här kvinnan är på väg mot Jesus och han dömer henne inte. Hon inser att här är en man som vill mig väl. Här är en man som, tror jag, älskar mig, kan hon känna. Och det är samma skeende som händer med den här kvinnan som fariser och skriftlärda släpar fram till Jesus. Som de säger att henne har vi tagit på bar gärning i äktenskapsbrott. Moselag säger att vi ska stena henne. Vad säger du? Och Jesus gör det här mystiska. Han böjer sig ner i sanden och skriver någonting. Och de blir otåliga. Vad säger du? Vi ska ju stena henne, säger Moselag. Vad säger du? Han reser sig upp. Ni vet vad han säger. Den av er som är utan synd. Kasta första stenen. Och så böjer han sig ner. Och så skriver han någonting igen i sanden som väldigt många har försökt att tyda vad han skriver, men ingen vet. Och när han reser sig upp igen så är det bara han och kvinnan kvar. För alla andra har gått därifrån. Och Jesus säger, var det ingen som dömde dig? Nej, herre, säger hon. Nej, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer, säger Jesus. Jag undrar, vad hände i den kvinnans liv efter det? Och kvinnan säger att, herre, jag ser att du är en profet. Profeterna var ju ofta sådana som talade å Guds vägnar. Som ibland talar om framtiden som det som skulle komma. Men mer ofta belös det som sker i nuet. Det som händer här och nu. Jag ser att du är en profet. När Messias kommer ska han låta oss få veta allt. Säger hon. Och så säger Jesus, det är jag. Den som talar till dig. Väldigt få människor i Bibeln får ett så klart uttalande från Jesus att han är Messias. Det sker väldigt sällan. Men den här kvinnan möter Jesus på det sättet. Jag är Messias. Pontius Pilatus kämpade febrilt för att få Jesus till att tala om han var Messias eller inte. Men inte ens han fick svar. Han som kunde befria Jesus. Han som kunde låta han slippa korset. Men inte ens honom talar Jesus om. Jag är Messias. Utan det är den här kvinnan som får det uttalandet. Hon är på väg mot frälsningen. EFK har väldigt många projekt utöver världen. Bland annat har de ett i Aten, i ett väldigt ruffigt område som heter Exarchia. Det är ett område där väldigt mycket anarkister, det är mycket, väldigt mycket utslagna människor finns. Det är mycket narkotikaproblem, det är prostitution. Det är väldigt många papperslösa gömmer sig där på grund av man har flytt dit, men man får inget uppehållstillstånd utan man gömmer sig. Det här är ett ganska förtätat område. Där har EFK ett center för att försöka hjälpa de här människorna som heter Nya Kononia. Och en av de här människorna som kommer dit, vi kan kalla honom för Alexis. När det här projektet har varit igång i några år nu. Och i början när de öppnade så var han en av de första som kom dit. Men han vågade aldrig gå in. Han hade sitt liv i en stor ryggsäck bredvid sig. Han bodde på stadens parkbänkar när det var hyggligt väder. När det var annat väder fick han söka skydd under buskar eller i gathörn. Han vågade inte gå in till början utan höll sig utkanterna av centret. Men efter en tid så vågade han komma innanför tröskeln. Och där inne så satt han mest och hängde i början över ett bord. Han blev bemött med medmänsklighet, med kärlek. Ingen som pekade finger åt honom och sa att vilken dålig människa du är, ryck upp dig och ändra ditt liv. Utan man bjöd honom på det som fanns. Kaffe, fika, ibland vissa dagar i veckan så fick han mat. Och man kunde se över tid att hans hjärta har börjat öppna sig. Nu det sista så har han varit med på den gemensamma bönen som liksom pulserar i det här centret hela tiden. Och hans vänner säger att det är som att komma in i Jesu öppna famn när man kommer in på Nya Kolonia. Han är också på väg. Det som är så fantastiskt med den här kvinnans förvandling som det är i mötet med Jesus. För den lärjungarna kommer tillbaka från att varit inne och köpt mat. Så lämnar den här kvinnan och låter sin kruka stå. Hon går tillbaka. Och det som är också lite märkligt är i början av texten det står att Jesus måste ta vägen genom Samarien. Vilket ju han inte alls måste. Det vanliga var att man gick runt som jude, gick man runt Samarien. Jag tror Jesus hade sett den här kvinnan sedan länge. Han visste att hon fanns där. Han visste hur hennes liv såg ut. Han måste ta vägen genom Samarien. Han måste till henne. Han måste möta hennes liv. Och hon går tillbaka till staden. Till alla de här människorna som har dömt henne. Som har talat om för henne hur dålig hon är. Som har gett henne blickarna av fördömelse och kommentarer och så vidare. Hon går tillbaka till de här människorna och säger: kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias? Alltså hon går ut in i staden helt öppet, full av självförtroende, full av liv, full av engagemang. Kom och möt en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Vilken frimodighet hon visar. Jesus har inte sopat hennes bekymmer under mattan eller negligerat dem. Han har hjälpt henne att se dem, erkänna dem för sig själv och erkänna dem för honom. Och kunna gå vidare ifrån det. Hon har blivit kanske herre över sina bekymmer. Hon kan bearbeta dem tillsammans med Jesus. Och gå vidare. Och hon har blivit, man ser också ut i den texten att hon är återinsatt i samhället. Hon är en av alla andra igen. Hon har kommit tillbaka in i de sociala cirklarna. Hon har blivit någon igen. Hon är förvandlad. Den Jesus som möter henne där, som förvandlar hennes liv, som upprättar henne. Det är han vi samlas kring idag. Det är han som är här. Det är han som vi vaknar upp på morgonen inför. Det är han som vi lever våra liv tillsammans med. Det är han som vi lägger oss på kvällen tillsammans med. Han går med oss. Dag ut och dag in. Om vi bara visste vad han har att ge. Då skulle vi be honom om levande vatten så vi aldrig blir törstiga igen. Amen. Jesus, tack för ditt ord. Tack för din nåd. Tack för din kärlek. Herre, den förvandling som den här kvinnan får gå igenom är så vacker. Så påtaglig. Tack för att vi har dig i våra liv, Herre. Hjälp oss att leva det livet ännu mer fullt ut tillsammans med dig.